Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Välkomna igen till ett nytt avsnitt av NHL-podden. Vi är framme vid avsnitt nummer 48 nu. Och för en gångs skull, Bjurman, så vill jag säga så här att det börjar bli tufft för oss att utse bästa nummer 48 som det blir i det här fallet. Alltså.
Jaha.
Ja, det här är, nu är det så här Danny Briere och sånt här vi får diskutera här i slutet av podden. Så, att, ja, så långt har vi kommit. Men återigen så kommer vi bara...
Men kul, de har snart gjort 50 podcaster här. Det är bra. Hej, säger jag från New York.
Ja, tack. När du slår kaffekoppen i bordet.
Ja. Jag sitter med min kaffekopp från The Wire-tema på tv-serien.
Ja, det är smäckligt.
All in the game, yo, står det på den.
Ja, det var det, med tanke på 50 så det finns lite jubileum vi ska diskutera idag. Men det kan ju återigen bli så. Jag har ju faktiskt bokat en flygbiljett nu för att åka till New York i början av februari.
Herregud.
Så att det är faktiskt så nu.
Så att, det blir en podcast härifrån.
Ja, nummer 50. Ja. Med all sannolikhet, dessutom.
Det är helt magiskt.
Ja, detta är ju helt otroligt faktiskt.
Men ta med Victor Norén också så hade det varit fullbordet.
Då hade vi nästan kunnat lägga ner efter det.
Bara jag tycker han kan komma hem. Han lyssnar på det, så jag tycker att han kan ta sig en New York-resa. Det har han råd med, toppstjärn.
Oj. Så mycket stimpengar som han redan har på kontot, det är liksom.
Ja, precis.
Det är bara att packa väskan och sticka liksom.
Men nu håller han på att hjälpa dig med stimpengar också. Han har ju faktiskt tonsatt mitt första original, eller hur?
Ja, jag är väldigt imponerad här. Det damp ner väldigt snabbt i mailkorgen här. Faktiskt efter min lilla försök till rap förra veckan. Det var väl kanske ingen supersuccé, min lyrik och mitt framförande. Så. Men Victor gjorde så gott han kunde i alla fall. För att få det att bli en hit och något som går att tjäna pengar på.
Jag tycker det låter svinbra.
Ja, det måste jag säga. Jag är imponerad av Victor Norén. Ska vi låta lyssnarna få höra världspremiären? Jag tycker vi gör det.
Ja,
den kommer här.
Absolut.
Hallå, hallå, hallå. Hallå,
hallå, hallå. Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so much love. Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Ja. Jag är framförallt, tror jag, att det bästa med låten är ditt avslut.
Ja, så när du och Victor har fått världshit med det här så kan jag åtminstone få 10-15% tycker jag.
Ja,
20% faktiskt.
20% det är nog ändå nästan 21% vi snackar här som du bidrar till succén.
Ja, så det att, får man. Så det hade inte blivit något om inte vi hade gjort den här podcasten.
Nej, absolut inte. Ja, den där finessen, extra touchen som du lägger till på slutet, det är klart att det kunde jag inte ha utan i den där framför. Nej, så är det.
Har ju sagt att rätt för det så kommer vad är det nu, fjärde versen i Walk on the Wild Side.
Ja, just det.
Lou Reed sjunger om att Sugar Plum Fairy came and hit the streets.
Ja, du ser.
Looking for a soul food and a place to eat. Ja, vi får återkomma om det.
Ja, ja. Fantastiskt.
Went to the Apollo. You should have seen him. Go, go, go.
Oj! Det är premiär för dig som sjunger. Du gjorde det till slut.
Äntligen. Ja, nästa.
Där kommer Norén utnyttja, tror jag.
Hey, sugar. Take a walk on the wild side. Ja. Ja,
so for more slump. Ja, jag tror på det. Jag tror på det, vet du.
Hey, ja. Sugar. Ja, du. Ja, det var...
Fantastiskt.
50-jubileet blir här då i New York. Ja. On the wild side. Verkligen.
Verkligen on the wild side, men... Du var lite sentimental här kanske i bloggen häromdagen och konstaterade ett annat jubileum.
Ja, i tisdags när jag satt och såg Rangers Ottawa, som du brukar säga, eller Ottawa som jag säger, Rangers Ottawa Senators på Garden, så var det ju så att det var precis på dagen 10 år sedan jag kom hit. Så det var ett litet jubileum och ja, jag blev lite nostalgisk.
Ja, du får berätta om din resa lite grann här. Hur det började egentligen?
Ja, det var, jag skulle avlösa Fredrik Virtanen då, som korre, ja. Vanlig korre. Ja. Och kom hit 20 januari 2005 då. Och var verkligen vanlig korre. Och jag hade ju sett fram emot hockey mycket då, men det var ju jävligt mörkt just då. Ja. Det första jobbet jag gjorde som hade NHL-anknytning, det var presskonferensen när Gary Bettman ställde in hela den säsongen.
Ja, just det. Det var ju mitt i lockout-fiaskot där.
Ja, så det var jag för när han kom in och sa "It's with a heavy heart I have to announce." Och så var det ingen säsong. Ja, det var... Jag trodde inte att jag skulle vara här så länge. Nej, det blir ingen släktare i NHL för min del.
Nej. Vilken mardröm,
ja. Men sen till hösten då, så de löste det där under sommaren, och sen till hösten började de spela. Och så ringde de från tidningen och sa, från sporten då, och sa, kan du åka ut till Long Island, det är försäsongsmatch där mellan Rangers och Islanders, så det verkar som den här Henrik Lundqvist ska debutera. Ja. Och det gjorde han. Han stod halva matchen och var jättebesviken efteråt. Han gick knappt och pratade med honom, så att han tyckte själv att han hade varit värdelöst och gjort fiasko. Det här kommer att gå så då, jag kommer att bli skickad till Farmalig och allt. Ja. Och sen så var det inte så. Det var någon som, jag kommer inte ihåg han hel, men det var någon Rangers-keeper som var skadad och fick lägga av. Så det var Henke och Kevin Weeks.
Ja, jag kommer ihåg att det var Kevin Weeks han duellerade med i alla fall. Och att ja, Henke var givet.
Första målvakt. Men sen när han väl fick spela så gjorde han ju bra succé.
Exakt. Och,
det slutade med att jag fick gå på mer och mer hockey och bevaka honom då. Och så var ju det så jävla kul, så att jag bet mig fast. Och sen på den vägen är det. Men jag står i stor tacksamhetsskuld till Henrik Lundqvist. Jag hade inte varit här och gjort det här om inte han hade kommit hit och gjort den här succén och blivit King Henrik i New York Post och allt vad det var. Jag tror inte att det hade blivit på samma sätt utan honom.
Nej. Nej, nu är du ju tokgiven här. Och när kommer bloggen upp egentligen? Vilket år debuterade den?
Ja, det var alltså våren 2008 tror jag.
För det är så pass sent ändå.
Den första finalserien jag gjorde, det var Anaheim 8, va? Ja, ja. Och det var 2007, då fanns det inte blogg. Men våren därefter, eller hösten därefter, då började... Då tyckte Thomas Roos att vi skulle ha en blogg ihop. Det var hösten 2007.
Okej, du hade en duett med Thomas Roos där i bloggen.
Ja, i början var det ju vi. Men så tyckte Thomas i slutet att jag bara tog över. Så det var lika bra. Okay. Som jag satt här så var det enklare att göra NHL-bloggen. Eller hur det var. Och sen kom jag ihåg den första finalen jag gjorde med bloggen. Det var ju 08, Detroit vann.
Just det.
Och då var det fruktansvärt kul.
Ja, det förstår
jag. Det kan väl fortfarande vara nummer ett, tror jag. Av de hockeygrejer jag gjort här så var det nog 2008. Jag förde Detroit väldigt nära. Både i... under hela slutspelet. Och så toppade det med finalen när de vann. Det var jävligt stort. Och ja, det... Lidas fick lyfta buckran och alltihop det där.
Ja, det var ju fantastiska. Det var ju kanske de nästan bästa finalserierna under 2000-talet. I alla fall den som du nämnde där. Alltså, när de möttes back-to-back. Colorado,
ja,
Paris,
det är ju
Pittsburgh,
fantastiskt att det var samma sen igen 2009. Dessutom var det så hanterbart rent logistiskt. Man körde mellan Pittsburgh och Detroit.
Ja, just det. Det hör ju inte till vanligheterna när det är Stanley Cup-final.
Nej, sen var det svettiga. Ja, sen var det i och för sig då Flyers, Blackhawks var inte så fruktansvärt heller. Men sen när de började med Vancouver, Boston och sånt.
Då spår du.
Spår du, men jag har roligt även i fortsättningen. Ja, nummer två kan ju vara i våras då, när det var sån hockeyfeber här i New York. Det var jävligt.
Ja, det är klart.
Men nu behöver vi inte vara nostalgiska mer. Nu ska vi prata nutid. Mm.
Men jag tror jag är sån här ung... pökvaskare som jag liksom, tycker att NHL-bloggen har ju funnits forever liksom. Men det är ändå 2008, vet du.
Ja, inte så länge sedan.
Inte så länge sedan, nej. Ja, nej, men Jag vill önska, vad ska jag säga, grattis än också.
Ja, och, jag ska 10 år till.
10 år till minst.
30 år till.
30 år till minst.
Ja.
Ja, det tycker jag.
30 år till är 78, då sitter vi och gör podcast 1839.
Ja, exakt. Ja, allt är som vanligt. Gör bett med detta NHL och det är inga konstigheter. Det tror jag.
Ja, men låt oss prata nu tidigt. Som sagt, jag såg 8 var där.
Ja, du, precis. Du nämnde att du ville, och det kan jag tycka, vi har planerat några lag vi ska diskutera idag, men Aruba, det där var ju sämsta uttalet hittills i NHL-ponens historia. Jag säger Ottawa.
Du ska säga Senators.
Senators. Ja. Har vi faktiskt inte pratat så mycket om, så att när du tar upp dem så får du definitivt göra det. Du såg ju dem. Mm.
Ja, och jag får bilden som... Jag tycker man har haft ett par år nu. Det är något litet som saknas där. De har haft en väldigt ojämn säsong. De vinner en match och förlorar en, vinner två och förlorar två och så vidare. De får aldrig ihop någon kontinuitet. Det finns mycket talang där, men det känns som det är någon tyngd och något pondus som saknas i det där laget.
Jag måste ändå säga att jag är inte överraskad på något sätt, för de gör ju ingen kanonsäsong. Men jag tycker ändå de hänger med hyfsat bra. De har ju
Höjt sig lite jämfört med i fjol.
Exakt, och visst, det är fortfarande ansenlig poängsumma upp till en slutspelsplats. Och de är förmodligen körda i det racet. Det är inte teoretiskt, men i praktiken nästan i alla fall. Men jag tycker ändå de har hängt med bra under säsongen. Och det som du säger, alltså, ibland så spelar de ju väldigt bra, Ottawa.
Ja.
Och de har ju toppar i form av, naturligtvis, Erik Karlsson, inte minst.
Erik, han var väldigt bra igår. Och gjorde mål och kunde ha gjort fler. De trivs ju av en anledning på garden. Alltså det var ju, före matchen i vår då, så hade de vunnit 7 raka grundseriematcher på garden.
Ja, det är ganska imponerande. Respekterande.
Ja. Och jag tror att Erik tycker väldigt mycket om att spela mot sin kompis Henrik Lundqvist.
Ja, de har mål på Frölunda Connection.
Ja, de hade träffats kvällen före matchen och då hade han beklagat sig över att han inte gjorde så mycket mål. Och Henke sa att ja, det var ju tråkigt, men låt det inte bli ändring på det just den här matchen. Men så blev det det.
Ja.
Henke var inte helt nöjd med att de hade vunnit, eller det var han. Men lyckan var inte fullständigt som Erik hade gjort mål.
Nej, det är klart. De hade sett sig över en medium rare och ett glas vin där på Henkes restaurang. Och sånt.
Ja, det skulle jag tippa.
Ja, men det har varit lite rykten på slutet till exempel att Aruba. Då. Jag är ute efter en
Senators,
en top 6-spelare ytterligare, för det kanske de har ju helt okej forwardspetsar där i form av Kyle Turris, som ju verkligen har blivit en första center, kan man ändå kalla han av hyfsad klass i Aruba. Ja, till skillnad från så miserabelt draftfiasko nästan var i Arizona. Och så med Clark McArthur som har varit väldigt bra där, och Bobby Ryan naturligtvis, som har kanske ytterligare en nivå i sig. Och så Mika Zibanejad, det finns ju pusselbitar där, men de har fortfarande en bit kvar. Och vi trodde ju så mycket på dem för några år sedan när de gick till slutspel med Paul McLean som årets tränare och så vidare. Och när det kändes som att de hade ett spännande lag.
Men de har också brandskattats på väldigt mycket rutin och ledarskap när nästan alla stora profiler där har velat därifrån.
Ja.
Alfie försvann och så försvann Spetsa inför den här säsongen. Kanske inte var någon superstjärna, men det var just i ledarskap och rutin försvann ju enormt mycket där.
Och symbolvärde för laget.
Ja, precis. Den enda som är kvar från liksom en äldre generation i Ottawa är ju Chris Phillips.
Ja. Som inte är den... Ja, det är en stabil backhugge, men det är inte ledstjärnan ändå på något sätt som ska föra dem till en.
Jag tror det är lite svårt för Ottawa att locka till sig folk när andra ser att den där sortens ärrade stjärnor vill därifrån. Alltså uttryckligen vill därifrån.
Ja. Och det finns ett tidigare exempel med Danny Hitler till exempel.
Ja, precis.
När han stod på toppen av sin karriär.
Men det finns talang. Det är ändå ett hyggligt ungt lag och det finns talang. Och om de bara kan staga upp det med lite mer power, tror jag. Det känns som det saknas tyngd och elakhet. Det skulle de behöva mer av. Mm.
Trots att de har Chris Neal, som jag tycker är en av de bästa liksom, agitators i NHL. Ja, det är ett praktarsle, men det är han... Ja. Det är inte Mike Cook eller Daniel Curcillo-nivå i alla fall.
Nej, men han är en grisig typ.
Du har sett han för mycket på garden när han håller på.
Ja, ja, jag har sett han för mycket överhuvudtaget.
Alltså, de har ju hyfsat målvaktspar där. Det är ju varit snack till och med om att det kan vara så. Även om Craig Anderson skrev ett... har varit bra den här säsongen. Jag har han i mitt fantasy-lag och han är helt okej. Okay. Han är rätt stabil för mig där. Men Robin Lehner är ju i princip lika bra som Craig Anderson och betydligt yngre. Nu har ju Craig Anderson skrivit ett nytt kontrakt ganska nyligen som är 3-4 år någonting. Men att han faktiskt ska förlora den målvaktsduellen mellan de två. Att det är Lehner de ska satsa på, att Craig Anderson kanske kan tradas bort till ett behövande lag.
Jag tror definitivt att den långsiktiga planen är Lehner. Mm. Mm. Det tror jag. För att han är en, det säger alla, att han är den största talangen av svenska målvakter. Alltså han är inte bäst än, men han är den som har mest grundtalang som Morris. Mm. Han är ju väldigt late bloomer liksom. Nu är han inte så gammal, men alltså han börjar spela sent.
Ja, just det.
Det är ju så att Henrik Lundqvist lärde honom åka skridskor.
Ja, han har en speciell story där från Göteborg.
Ja, precis. Hans färgstarka pappa var ju också... Henkes tränare.
Ja, just det.
Och de känner väl alltså, Henke var ju hans mentor. För något år sedan var han ju här och vann en match mot Henke då. Det var väldigt speciellt. Det lyste om honom efteråt. Han hade verkligen lagit sin mentor.
Ja, hans farsa som du säger är också verkligen färgstark och har ju inte varit snäll med stackars Robin under hans uppväxt.
Nej, när det gäller... men de har ju rätt ut det här och det funkar ju.
Det har ju gett han en NHL-karriär i alla fall. Som förmodligen kommer att vara lång och fin. För att det är en, ja, Craig Anderson är också lite känd för att vara lite, ha mellansäsonger lite för ofta. Och det är väl därför han har representerat ganska många klubbar i sin NHL-karriär också.
Ja, precis. Det brukar vara så att han har några bra säsonger och sen faller han ihop. Och så fort han kommer till en ny klubb, då är han jättebra igen. Ja. Då är han väst sina trofier.
Nej, exakt. Nu har han väl varit... ett tag i Ottawa och skrev som sagt ett ganska långt kontrakt där, men som sagt fortfarande upp och ner, och Lehner är ju definitivt, de står ungefär lika många matcher som det är nu, de delar den målvaktssysslan, men det är ju Lehner som är långsiktigt alternativet.
Jag får erkänna att ibland så känns det så här när jag ser Erik spela, man tänker så att tänk om han var i ett riktigt bra lag ändå. Men det kan man ju tänka om många.
Ja, ja, det är lite som man känner med en sån som Ekman Larsson till exempel.
Ja. Och sen så Victor Hedman.
Nej, förlåt. Usch.
Nej, förlåt.
Ja. Nej, men jag snuddar lite vid. Jag vet inte om du har... jag tänkte gå vidare till... som vi har sett nyligen här, apropå Chris Neal, så nämnde jag Daniel Carcillo. Mm. Eller som du brukar kalla för Carbomb.
Ja, det är inte bara jag som...
Nej, det är hans allmänna smeknamn igen. Ja. Som fortfarande får kontrakt av bra NHL-klubbar. Och var på tryout hos Pittsburgh i början av säsongen. Sen så kommer Chicago, Stanley Cup-favoriten är en annan som vill ha han. Han har varit i Kings, han har varit i Philly, han har varit i Rangers, han har inte ens varit i.
Ja.
Men han fortsätter att bli avstängd och göra idiotsaker och bli supersågen. Och nu har han varit framme igen.
Ja. Ja, det är uppenbart att han inte kan hålla sig på mattan. Och det är också uppenbart att det är massa, som du säger, det är massa klubbar som tycker att han är viktig och gör ett bra jobb. Kanske bättre än de flesta andra såna här av hans sort. Ja. Jag vet att det är Harry Rangers och älskar honom.
Ja. Ja.
Och här ställer han ju till under serien mot Montreal. Och här har han rökt tag i en linjeman.
Ja, just det var när han höll på, precis, han höll på att fightas i princip ända in i båset där.
Ja. Men det är alltså, det är så också. Tre lag han har spelat med har ju gått till Stanley Cup-final och ett har vunnit. Han var med Flyers när de var i final mot Chicago. Så de var med Chicago när de vann mot Boston. Och så var med Rangers när de gick till final.
Ja, det är för sig bra stats. Jag kommer ihåg att han även utmärkte sig hyfsat som hockeyspelare när han tog sig fram i Arizona, eller Phoenix som de heter då. Någon gång för 5-6 år sedan någonting.
Ja, men han är ju rätt bra hockeyspelare. Rätt bra, alltså. Om man väger ihop allt sammans så förstår jag att han gör nytta. Herregud, tänk om han var med Rangers nu i Flyers i den första finalserien, eller första slutspelserien i våras, när de mötte Flyers just. Och han kom in och gjorde match och var så hatad där i Wells Fargo. Det blir ofta fantastiska storylines med honom.
Ja, det blir... Nej, men det är ju... Ja.
Han har ju en speciell framtoning också. Jag har alltid varit lite fascinerad. Jag tycker han ser ut som en sån här mopperaggare från Borlänge.
Absolut. Ja, ja.
Med en sån liten moppemustasch, en sån här brick som de elakaste killarna utanför Maximtorget i Borlänge hade.
Ja, ja, absolut. Han skulle klara sig jättebra där och även i Arvika och så vidare.
Ja, precis.
Ingen konstigheter liksom.
Nej, så det är lite handsome brother över honom.
Ja, men så har han ju då sitt han är ju en typisk sån återfallsförbrytare när
ja, det
Department of Safety, ja precis, han har väl exakt, och det, han fick ju 6 matcher för den här crosschecken på Matthew Perreault från blindside, om man nu kan snacka det om ett sånt uttryck, och fullständigt krossade ju Matthew Perreault där, stackars, som kom vara borta ett litet tag i alla fall, förmodligen några matcher till efter All-Star breaket. Matthew Perreault som förra gjorde 4 mål tidigare i veckan. Som sa, de mötte när Rangers mötte Philly förra slutspels, ja, i våras helt enkelt, förra året. De mötte ju Zach Rinaldo som också har varit i farten igen.
Ja. Så han skulle jag vilja kalla betydligt sämre hockeyspelare.
Ja. Nej, det håller jag med om. Också en hyfsat diger avstängs liksom reprimands CV, och nu så hoppar han in en riktigt full tackling på Chris Letang ganska långt efter att pucken var släppt dessutom.
Och skadade Letang.
Ja.
Och, nej, det var ingen, alltså han verkar inte riktigt klok.
Nej.
Han verkar ta det här Flyers rykte, vårdandet av det ryktet som hårdingar på fel sätt. Man tror att det är tufft att göra helt korkade saker.
Ja, ja. Nej, precis. Och det håller jag helt med om. Han är ju inte någon skicklig hockeyspelare heller. Utan han har ju 8-9 minuter på match. Och sen så sen vill han göra avtryck. Och då blir det såna här övergränsen grejer som händer titt som tätt.
Ja, och den har inte kommit någon dom än.
Men jag skulle absolut tro att det blir i stil med Carcillo.
Ja.
6 matcher någonting.
Ja.
Och det som är grejen med Rinaldo också är att han är ju, ångrar sig absolut inte efteråt, utan han står ju och småskämtar lite grann om att det där ändrar ju matchen till vår fördel, minns han, och vi fick bort deras bästa back och vi vann ju med 3-2, det var en galen match naturligtvis, så det har jag stor del i liksom.
Ja, och jag såg det. Ja, det är kanske populärt bland fansen där, jag vet inte, men jag tror inte det är så populärt hos NHL.
Nej, jag tror att det blir 6 matcher. Det fulaste hittills går bara, den här säsongen, vad jag tycker, det går bara 4 matcher. Det var när John Scott satte sin klubbknopp, en sucker punch på Tim Jackman. Kommer jag ihåg, framför målen bara dunkar ner om någon är helt oförberedd.
Där har du verkligen en som inte kan spela hockey.
Köttskallen John Scott.
Ja. Men du, annars så var det som vanligt mellan, ja, det där ingår väl då. Det var precis som vanligt mellan Flyers och Penguins. Det är lite konstigt, alltså Flyers har ju en rätt bedrövlig säsong, men så fort de möter ärkerivalen från västra Pennsylvania, då vinner de. De kan verkligen spela mot, det är som att de är gjorda bara för att spela mot Pittsburgh.
Ja, ja precis. Jag rattar ju naturligtvis som jag råkar göra då, eller råkar som jag in Tampa Bay Vancouver just då, så jag såg inte så mycket av den matchen, men man följde ju bara Twitterflödet att det var fullständigt en i vanlig ordning galen Pennsylvania derby.
Ja. Sen var det Skellefteå-vän där.
Pierre-Edouard Bellemare.
Ja, han slogs ju.
Ja.
Han gick upp. Sänkte den här Farnham, en riktig högerkrok.
Ja, det var, trodde man inte. Man såg ju på klippet efteråt hur liksom, kommentatorerna var lite så okej, nu ska jag gå upp mot Farnham. Liksom, den här killen, han har spelat i där Skellefteå i 5 år. Liksom. Hur ska han klara sig här? Liksom? Kan han slåss? Han har väl aldrig gjort det. Och så bara, boom, sätter han en bra känga där.
Ja, men visst är det väl konstigt då. Pittsburgh är egentligen mycket bättre hockeylag, men de blir intimidated när de spelar mot Flyers, eller vad det är för något. Och Flyers vinner.
Ja, det är väldigt konstigt.
Och det var inte en Flyers som stod.
Nej, exakt. Det brukar ju annars vara en fördel för Philly när han står. Nej, det var Thomas Greiss och han hade ingen lyckad match heller. Det kändes som att puckar slank igenom lite grann, och inte minst på slutet när Chiru avgjorde det.
Medan däremot Emery var väldigt bra.
Ja, exakt. Emery som ju haft en svag säsong. Verkligen i Steve Masons frånvaro. Så att, det är något otroligt märkligt där. Men det är, det är som det är. Det är verkligen tydligt där med att vissa lag har lätt för vissa. Det går, och att det går i generation efter generation. Man kan byta ut hela truppen, men det sitter i klubbarnas DNA på något sätt.
Ja,
klyschigt här, men det är verkligen så. Det finns flera som exempel. Ja, du.
Men det finns fler som har tungt. Du har tittat säkert på något lag, eller hur?
Ja, precis. Det var en lyssnare som konstaterade att Carolina Hurricanes har kanske inte så konstigt, men de har fått kanske 11-12 sekunders omnämnande i den här säsongen. I podden. Vi har inte gått jättedjupt in på Carolina Hurricanes.
Nej.
De har ingen fantastisk säsong heller. De ligger i botten där och tampas med Edmonton och Buffalo om Connor McDavid i princip.
19 poäng upp till slutspelsstrecket.
Precis, att det är inte så konstigt att vi inte haft anledning att komma in på dem så mycket. Men jag tänkte att vi ska snacka lite grann om Carolina Hurricanes nu i alla fall. Vi kan ju dock konstatera i alla fall här att efter nyår, om säsongen hade börjat då, om det har varit en lockout-rumphuggen säsong, så är de ändå 6-2-1. Ganska stark trend. Och det beror väl i mångt och mycket på att Jordan Staal är tillbaka. De hade ju enorm otur på försäsongen, vill jag minnas, när vi gjorde vår preview, när vi konstaterade att det här Jordan Staal har brutit benet och Jeff Skinner skadade sig dessutom på försäsongen också.
Då var de hade väldigt problem med skador och fick en hemsk start. Men sen kom de tillbaka ett tag och såg helt okej ut. Men sen brakade de ihop igen för att se okej.
De har ju en väldigt, väldigt tunn trupp.
Ja, det är ju ett budgetlag. Det är ju tyvärr så. De har ju ägare som har förklarat för dem att de får lov att... Ja, det får vara budget.
Precis. Och vi har det här kända exemplet för några år sedan när de i princip gav bort Jussi Jokinen till Pittsburgh för att de inte hade råd. I princip.
För de har några bra spetsar och de har en hel del ung talang, men det är ju ingen bredd alls.
Nej, precis. Och det är väl därför som en sån som Viktor Rask, som ju faktiskt gör det helt okej igen, eller måste vi verkligen ge en och imponera det på försäsongen som vi var inne på och inför säsongen också. Ändå gjort 15-16 poäng i sin rookie-år här. Fått väldigt mycket ansvar. Får ju spela i princip i andra kedjan. Kanske lite mindre nu när Staal är tillbaka, den ena brorsan där. Även Elias Lindholm gör en helt okej. Han har inte åkt in i någon sophomore slump, utan han har väl utvecklats lite grann snarare.
Ja, precis. Men Viktor Rask är väl kanske lite överraskande. Men han har verkligen tagit chansen när han har fått den. Framförallt visar enormt hjärta och en enorm kämpe som jobbar över hela banan.
Ja, precis. Och han har ju handleder och spelsinn och så vidare också. Så där finns det definitivt potential där för han att...
Jag vet att det var någon i Leksand som pratade som såg honom när han växte upp som trodde att han skulle vara för långsam för NHL. Men så har det inte sett ut.
Nej, jag kan inte referera till honom som dålig skridskoåkare på något sätt. Utan jag tycker... Nej. Och det är som säger, han är en kämpe. De har ett ganska... De kämpar ju på ändå, bra ändå det här laget tycker jag. Och jag tycker, jag kollar lite på det, de har ju ändå... framöver så behöver de inte ha så otroligt se så otroligt mycket på framtiden heller, för att till exempel som Jeff Skinner har ju ett ganska långt kontrakt, så att han är uppbunden, en av deras franchise-killar. Även Justin Falk, som är en back som jag har nämnt flera gånger i alla fall i podden förra säsongen i alla fall, en personlig favorit som också har valt att förlänga det. Alexander Semin har ju ett ganska horribelt kontrakt, men det är ju ändå en spelare som de kan ha någorlunda nytta av.
Ibland. Det har varit mycket om Cam Ward då. Han började säsongen väldigt dåligt, men har varit sen riktigt bra. Han har ju ofta betraktats som kanske ligans mest underskattade målis. Mm. Eftersom Carolina får ju väldigt lite uppmärksamhet. De ligger liksom vid sidan om och de har en beatwriter som följer dem. Och
ja.
Det blir liksom inget riktigt tryck kring Carolina, men han har ju under perioder varit extremt bra.
Ja, precis. Deras målvaktssida är ju väldigt stabil i NHL mot mätt faktiskt. Jag menar, Khudobin också gör en hel del bra matcher. Båda har ju fin statistik, trots att de ligger i botten. Sen vill jag även berömma deras nya tränare också. Bill Peters, som tog över inför säsongen. De plockade ju Detroits defensiva assisterande coach.
Precis, vi pratade om det. Vi trodde att han tog med sig Detroits voodoo.
Ja.
När han kom dit och Jordan bröt benet direkt.
Ja, just det. Det var exakt så du var inne på. Ja. Exakt, och det gjorde han ju, kan man säga. Vi var ju inne lite på att Detroit-coacher som har stått bakom Mike Babcock har fått lära sig en hel del och har lyckats väldigt bra. Även på managementnivå, alltså överlag sådär. Vi har ju Todd McLellan i San Jose och Jim Neal som är en gammal Ken Holland-produkt och Steve Eye som är en att de har lett sina lag på ett bra sätt. Och Bill Peters har ju i alla fall lyckats med en sak som inte många Carolina-coacher har lyckats med på väldigt många, i klubbens historia i princip. Och det är det här med special teams. De har varit ett konstant bottenlag när det gäller både boxplay och powerplay i mängder av år, oavsett hur det har gått i tabellen i princip. Men det var ju någonting som Bill Peters snackade om, att det här måste vi ju börja med liksom. Och häromdagen så bröts deras trend och gjorde, jag tror mot Toronto, som gjorde ett sent mål i den matchen i powerplay. Det var första målet de släppte in med en man mindre på isen på 29 dagar.
Wow.
875 minuter drygt. Det var den tredje bästa längsta sviten i NHL sedan 1987, om jag såg det. Så att där får man ju ändå säga att Bill Peters har gjort det bra. Sen har de fortfarande lite problem med powerplay, men det beror inte så mycket på Bill Peters, utan det beror mest på kvaliteten på forwardsuppsättningen.
Ja, annars är det ju framförallt, man tycker det ser klent ut på backsidan.
Ja.
Väldigt tunt. De har, vad heter han, Justin Falk.
Det är Justin Falk.
Han Sikera, eller hur säger man? Säger
jag skulle säga Sikera.
Han var ju väldigt bra förra säsongen, men har inte varit lika framstående den här.
Nej, precis. Och de försöker väl få till en förlängning där, Ron Francis. De har ju lite nytt på front office där också, i och med att Jim Rutherford inte längre är bas, utan det är ju Ron Francis nu. Som ska försöka resigna André Sikera. Om man inte lyckas med det så vet vi att han är högvild på transfermarknaden, eftersom han är en av få kvalitetsspelare som har utlöpande kontakt i NHL inför sommaren.
Just. Han kommer att få 1,7 nu. Han kommer få väldigt mycket högre.
Precis, exakt. Och han kommer ju med allas högsta sannolikhet, om man inte väljer att förlänga med Carolina, att vara en spelare som mängder av contenders är ute efter att plocka in. För det är ju, många vill ju ha liksom bredda upp backsidan när man vet att man har ett långt slutspel framför sig.
Ja, men om det nu är sånt budgetlag, då har Carolina verkligen råd att behålla honom.
Nej, precis. De ligger ju inte så tätt in mot lönetaket. Men det viktigaste för dem, dock, jag nämnde ju att de har ganska många stöttepelare på långa kontrakt. Men det värsta för dem är ju att Eric Staal bara har ett år till efter den här säsongen.
Precis.
Han är ju Mr. Carolina, och det kommer ju vara deras stora liksom bekymmer, att övertala honom att fortsätta Carolina och förbli en Hurricane.
Ja.
Att, en annan spelare som de kanske tappar då också, som har varit lite av en succévärvning där, deras fjärde kedja får ju mycket beröm för att den gör bra ifrån sig. Den leds av Jamie Clement, som har varit lite bortglömd i NHL de senaste åren. Han slog igenom i St. Louis tillsammans med David Backes en gång i tiden, och Lee Stempniak. Han är 55% i teckningar, och i det här fantastiska boxplayet är han den som spelar mest. Så jag kan tänka mig, med tanke på hans lite liksom revival-säsonger, så tror jag att han kan också vara en sån här spelare som contenders ut efter.
Fan, du har studerat Carolina.
Ja, jag har tänkt det. Nu ska vi snacka Carolina här liksom.
Är det Emil Ullbrand som har...
Nej, jag vet att det finns Carolina-supportrar i Sverige. Men nej, det är det faktiskt inte. Men jag har till och med tittat. De har ju inte sådär jätteklent. Det är klart att nu ligger de bra till för att vinna... Kanske till och med vinna The Sweepstakes om Jack Eichel och Connor McDavid, som ju är superlöften naturligtvis, som alla lag vill ha. Och därför är det ju en prestige att nästan komma sist den säsongen för att få chansen att vinna draftlotteriet.
Men de släppar hårt med Buffalo som är...
Ja, exakt. Dåligt. Det gäller att vara rekorddåliga i år för att man ska ungefär vinna det. Men de har ändå Hayden Fleury, som är också en spännande prospect, som vi var sista man att kapas från den kanadensiska JVM-vinnande truppen. Stor växtback. De har Lukas Wallmark, som är imponerad väldigt mycket i Sverige faktiskt. Luleå-centern. Och så har de de har en målvakt, Alex Nedeljkovic, som var med i den amerikanska JVM-bloggen också. Så att det finns lite framtid att bygga på där, tycker jag ändå. Och särskilt om de kan resigna Eric Staal och är bästa av världen, kanske även hade det säkra. För att de har ju svårt på free agent-marknaden att locka till sig stora namn, naturligtvis. Mm. De har ju det hjälper ju inte naturligtvis att de har dåligt publiksnitt i år också. De har inte varit så otroligt dåligt tryckta i Carolina publikmässigt.
Tvärtom, de har ju väldigt fina fans där faktiskt. Mm. Som är väldigt, har varit lojala, och framförallt fick ju sin lön när de vann 2006. Och det, alltså det är ju ett helt annat, det är inget krislag på det sättet. Det har i alla fall inte varit.
Nej, precis. För de har ändå lite byggstenar där. Och de har en hyfsad marknad ändå. Okej marknad ändå. Det är, sen har de inte klockrena förutsättningar på ägarsidan. Men det jag finns...
Alla som har spelat där, svenskar som man har pratat med, de älskar att vara där.
Ja.
Det är nice där nere i Carolina. Ja. Runt Raleigh. Och det är en väldigt bra människa. Alltså de här hockeyspelarna är ju stora, men det är ju inte någon hysteri precis. De får ju vara i fred.
Ja, precis. Exakt. Det var väl lite all time low. Jag vet inte vad publiksiffran var, men det blev ju en liten viral bild därefter när de mötte Buffalo här efter nyår någon gång. Det var ju liksom ultimat tråkig match. Två lag som gör upp om att förlora ungefär.
Ja.
Man såg ju bilderna. Det såg nästan värre ut än vad det gjort i Florida. Det var inte många personer på den matchen. Men annars, annars har man en hyfsad boss i alla fall. Och jag tycker det finns anledning till tillförsikt för om man är på Carolina. Det är inte lika dödsdömt nästan som det känns i Edmonton.
Det finns ett annat krislag som definitivt har bra bas vad gäller fans och publik.
Ja.
Och det är Toronto Maple Leafs.
Ja.
Men tänka sig. De har sin årliga genomkroppning här igen.
Ja.
Fem raka förluster och det har sett bedrövligt ut. De fick bland annat stryk just mot Carolina hemma.
Ja, precis. Ganska klart med 4-1 eller vad det
blev. Ja. Och vad är det som har hänt? Det här coachbytet gav ju verkligen inte mycket när Horacek tog över efter Carl-Gustav Lindstedt.
Nej, just det. Exakt. Nej, de är... Men vi pratade ju om Toronto någon gång i december, tror jag, i podden. När de hade en väldigt bra svit och de låg på slutspelsplats. Och det var allt det här paradsnacket, och, du vet. Och James Myrtle var alldeles lyrisk på Twitter och så vidare. Som han brukar vara när det går bra. Som alla Toronto-fans är när det går bra.
Ja.
Och Phil Kessel är ju liksom Hart Trophy-klass och sådär. Men då, redan då var vi inne på att du sa ju bara av din 10-åriga erfarenhet i Nordamerika att det kommer skita sig. Och jag konstaterar ju att det är snart JVM i Toronto och nu ska de faktiskt inte spela massa hemmamatcher längre, utan nu kommer det vara, vad var det, 20-23 matcher bortaplan och sånt där. Och som de har åkt in i nu. Och de har ju katastrofalt facit nu. De har kollapsat fullständigt. 3-15 i record senaste, ja vad blir det, 18 matcherna.
Ja, grejen är att de har slutat göra mål. Och jag läste någon statistik här. Alltså när Phil Kessel inte gör mål, då vinner de inte.
Nej.
Och han har slutat göra mål. För de har ju jävligt taskigt backspel. trots på pappret fina namn som till exempel Fanuflo. Men han har varit bedrövlig defensivt. Och om då det börjar bli torka framåt också, då finns det ingenting.
Nej, precis. För målvaktsspelet har inte varit bra i år alls heller. Nelson Mandela i kassen där har ju...
Nej, just det.
Jonathan Bernier har ju inte varit bra. Som han var förra säsongen. Och James Reimer är ju ingen första målvakt i NHL. Det har han ju visat gång på gång efter säsong efter säsong. Och en sån som Fransson som har varit ett utropstecken den här säsongen. Offensivt, det är ju som precis som du säger, det är ju en säkerhetsrisk defensivt.
Ja.
Så att,
Men det blir ju alltid så mycket konstigt runt omkring. Så jag pratade med Carl Gunnarsson häromdagen som nu spelar i St. Louis. Han hade ju mål, så vi pratade efter matchen. Och då berättade han att Toronto hade varit i St. Louis alldeles nyligen.
Mm. Mm.
Och han sa att det var väldigt trevligt att träffa killarna. Och det är bra killar, så alltså bra lag. Och jag trivdes när jag var där, men nu i efterhand så är det väldigt skönt att vara på sidan och se det utifrån. För att det är inte problem med laget bara, utan det är allting runt omkring. Det blir hela tiden ett jävla tjafs där. En cirkus.
Ja, det är precis det.
Och med tränarbyten och med ägarby och med Shanahan och det är så många inblandade.
Ja. Och nu kör de hela den här fancy stats-grejen istället med Kyle Dubas och det... De tar in liksom David Booth och Daniel Winnick och tror att nu minsann kommer vi att gå till slutspel.
Ja, det var ju vad du pratade om.
Ja, och det, jag har lite del i det. Jag ska naturligtvis. Så, nu sitter de här fancy stats-lirarna, jag är inkluderat, och konstaterar att sen Horacek tog över, ja, då var de nästan 50% Corsi, vilket de ju inte har varit på länge. Men det hjälper ju inte mycket.
Sa du Horacek? Man säger väl Horacek?
Okej, Horacek. Men du säger, men jag ska... Okej. Pillespåset då, är det rätt? Ottawa. Ja. Ja, men så att...
Ja, det har inte blivit någon moneyball-effekt här än. Det kan vi i alla fall konstatera.
Nej. Nej, det har det verkligen inte. Och nu sitter James Mertel och skriver krönikor om att de kanske ska sikta på Connor McDavid istället. Så att det är verkligen svart eller vitt där. Det byter snabbt. Och det kastar ju sin tröja mot Carolina också.
Ja.
Igen.
Jo, det blir ju så.
Så att, nej, det är ett... Och så här är det i princip varje sång med Toronto, att det slutar ungefär så här. Jag vet inte riktigt vad. Nu är det till och med snack om att de ska trada Phil Kessel liksom.
Ja, det är nästan som de borde göra det, för han verkar ju bara vara mest problem kring där han är.
Ja, det är ju, och det var ju McKenzie inne på i någon sån här insider trading som TSN kör varje vecka. Att liksom att i Toronto så nu är man lite trötta på Phil Kessel liksom, att ja, fansen har varit trötta, jag ska inte spekulera här, men att det minsann finns intresse för bland annat enligt McKenzie liksom, att skulle Phil Kessel shoppas runt så skulle det finnas mängder av intressenter, om jag tänker på att det är ju en spelare som kan göra 40 mål per säsong, men det är ju ingen att hålla i handen när det blåser snålt. Det som är lite problemet i Toronto, att de har inte den, de har ingen Mats Sundin liksom. Eller
nej, det var väl, en tanke var väl att förnuft skulle vara det, men det är han ju inte.
Nej, verkligen inte. Nej.
Jag griner
ja. Jag kommer att tänka på någon sån här tv-inslag de hade när de var så här rekordusla 2012 också, när de hade förlorat, när Carl Gustav Lindstedt precis hade kommit in i laget. Och de hade förlorat, ja, de hade vunnit 5 matcher på de senaste 25 eller någonting. Och så var det någon kanadensisk kanal som tappade fullständigt och bara körde någon sån här parodireportage. Och gick och frågade högst obscena frågor till alla spelare. Och till FNAF så sa de bland annat liksom, are you a player that, are you a captain that is a good captain as your team has lost 19, the last 19 games of 25 or something, något sånt där. Och då sa då röt ju, då blev ju det en förnaf sedvanligt butter och så bara, oh, what do you think, man? What do you think? Liksom så här. Och då svarade de bara, oh, I don't know, you have lost 19 games in a row, like, I don't know. Så. Och då blev det, ja, då svarade de bisk igen. Men det, ja, det är typiskt Toronto soppa i alla fall. Nej, jag vet inte. Nej, vi kan ju, ja, det är TSN-rubriken nu i alla fall om att de kommer... De kommer vara sellers när det är trade deadline och det kommer hända saker där. Det kan till och med vara så att Phil Kessel ryker.
Ja. Men vem tänker plocka upp honom?
Nej, det känns ju inte som någon trade deadline deal heller, utan i så fall något som händer i sommar. Och som sagt, som säger, det är inte säkert att det finns. Jag har ju svårt att se vilket lag som skulle vara beredd att ge det som Toronto vill ha i så fall.
Så att man kunna...
Nej. Nej. Nej.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Inte tapp.
Du, ett lag som är i samma division som det går betydligt bättre för, om vi nu ska prata om något som det går bra för också, för en gångs skull.
Ja.
Det är ju faktiskt Detroit nu.
Ja, precis.
Den lag gick de in i All-Star-ledigheten med. Och några... Väldigt imponerande segrar. Ja, framförallt Nashville och St. Louis.
Ja, det är Skalper som heter duga.
Ja.
Deras längsta segersvit på 3 år läste jag någonstans.
Ja, jag har ju sagt det åt dig. Du vill inte lyssna på det. Jag tycker att de spelar sin bästa hockey sen 08 och 09.
Ja, okej. Jag håller med.
Framförallt så är deras lagkapten nu bättre än han har varit på väldigt länge.
Ja. Det beror ju...
Han är bra, men nu har han ju börjat producera väldigt mycket poäng också.
Ja, absolut. När jag kollade på deras poängliga här om dagen, så konstaterade jag framförallt att han har ju spelat alla matcher den här säsongen.
Ja, och han har inte ont någonstans. Nej. Det är väl ovanligt, det var länge sedan.
Nej, jag har ju fortfarande fastätsat den här bilden på när under Lidas tröjceremoni förra säsongen, när Henrik Zetterberg kom gående som en som du kommer se ut om 30 år när du, eller ännu värre tror jag.
Ja.
Han var totalt knölig där. Det såg ut som att han kommer aldrig någonsin kunna spela hockey igen. Men nu är han ju lika bra som man har lärt känna honom.
Ja, jag har ju faktiskt intervjuat honom en hel del här då i samband med det här formtoppen nu. Och ett av skälen säger han till att det går så bra nu är att han och Pavel avlastas ju väldigt mycket mer än de har gjort på många år. De spelar nästan till exempel nästan inte alls någon i penalty kill. Och det hade ju Babcock sagt redan förra säsongen att det blir inte så mycket sånt fel.
Nej, nej.
Det är för att, ja, de slits ju ut när de spelar som de gjorde. Och själva hade de tydligen varit så här, men vad händer med speltid då?
Ja.
Men de har ju, även offensivt, så har de den här kedjan nu med Tatar och Nyqvist och Sheen. Har ju avlastat dem och den gör ju mycket mål.
Ja, precis. Alltså det, och det, apropå det med penalty kill, det är lite som vi kommer snacka lite Vancouver sen också. Sedina spelar ju 2 minuter mindre per match i år och slipper penalty kill till exempel. Och det har ju lyft om poängmässigt. Det är klart, man kan inte spela för mycket som forward i 82 matcher.
Nej.
Man behöver den avlastning.
Och det är ingen som helst tillfällighet att Henrik Sedin till exempel varit skadad för första gången på 10 år i fjol.
Nej, precis. Och missar OS.
Ja, precis.
Men Detroit, alltså det, och nu tycker jag verkligen man kan säga, alltså de som följer NHL lite sådär halvhjärtat, de kanske fortfarande har en myt om att Detroit är ålderstiget och att de behöver genomgå en generationsväxling och att de lever på gamla meriter och allt det här, och att Mike Babcock gör under med laget. Så det kanske man kan hålla med om, men jag tycker den här generationsväxlingen, den är ju i princip genomförd.
Ja, det är det, absolut.
Kolla på deras forwardsida, är det väldigt klar majoritet som har en bit kvar till 30.
Ja.
Så att,
och det, även på backsidan nästan ännu mer. Det har man ju hela tiden på sagt att de har för dåliga backar, de har för dåliga backar.
Ja.
Men de har ju faktiskt varit helt anständiga av de här Quincy och Kindle och vad de heter.
Ja, precis. Det, exakt. Och Danny DeCaser har varit bra. Alla om dig. Jontan Eriksson ska jag också säga. Han har spelat 47 av 47 matcher för Detroit.
Ja.
Fram till All-Star breaket. Så att det är ju... Han hade också haft stora problem senaste åren. Det är också...
Men...
Ja.
Han fick ett väldigt stort ansvar när han plötsligt var i första backpar.
Ja.
Inte bara att plötsligt kliva in så.
Nej.
Jag tror fortfarande dock att de är ganska så väldigt beroende av att Kronwall är hel.
Ja.
Och Eriksson.
Ja.
För sen, det blir nog lite tunt.
Ja, det håller jag med om. De har haft lite tur med att de har faktiskt varit hyfsat skonade från skador den här säsongen jämfört med förra året.
Ja, det får väl jämna ut sig då, för de hade sån extrem otur förra året.
Precis, det var ju så många matcher de gick miste om man räknat på det viset från spelare förra året. Det var ju helt otroligt. Och att de ändå gick till slutspel då, det var ju... Men det var ju som vi har varit inne på i tidigare avsnitt när vi har pratat uttaget också, att det var ju kanske nyttigt för dem också, på ett sätt med de här skadorna, för att det gjorde ju att Nyqvist och Tatar, Jerko och Sheahan och alla de här killarna som är stabila, bra NHL-spelare idag, fick växa in i den här kostymen direkt, tvingades ta ansvar och få...
Ja, de fick växa fortare än de hade gjort annars, det är helt klart. Absolut.
För Tatar till exempel, ja, Nyqvist, han är väl bästa svenska målskytt.
Ja, 19 mål är han bästa svensk. Svenskar är ju sällan uppe där bland de allra främsta målskyttarna. Men han är lite osvensk på det sättet. Att han är framförallt målskytt.
Ja. Ja, det kanske är för hans skolning i college-ligan.
Ja, absolut säkert.
Mm. Och Tatar som är 34 poäng, säger jag. Det är väldigt bra ändå. Liksom,
21 mål, han är den som gör mest mål.
Ja, exakt.
Tätar flest poäng då, men... Det ser lovande ut för Detroit.
Tjejerna har också över 20 pinnar. Så att hela den här Grand Rapids-ligan är ju verkligen med och bidrar nu på i allra högsta grad.
Ja, alltså som vanligt tror jag ingen vill möta dem i slutspel. För de har ju vinnartraditioner. De var för klena förra året mot Boston. Det var ju för Zäta kom på slutet. Och så här. Det räckte inte. Nej. Men om de får så här friska gå in i en slutspelserien så inte jag vill ha motståndare.
Nej, verkligen inte. Nej.
Tampa, typ.
Nej, jag vet. Det kan ju mycket väl bli det. Usch. Steven Weiss, som ju var liksom en sån här värvning som Ken Holland blev utskrattad för och som blev lite symbolisk för Detroits förfall eller Ken Hollands magitapp Han har någorlunda skadefri den här säsongen också i alla fall senaste tiden och gjort en hel del poäng och bidragit på ett bra sätt i tredje kedjan åtminstone.
Ja. Han blir fortfarande skadad hela tiden.
Ja, det är problem. Och han tjänar ju bra.
Väldigt glaslinor.
Exakt. Han var ju en rak ersättare till Filppula och antal matcher sedan dess är ju ganska häpnadsväckande stor. Och poäng och sådär.
Så jag tror att det är väldigt bra för Detroit att det kommer det här All-Star-uppehållet nu. För att den här Mrazek, det har vi varit inne på förut, eller fan man uttalar. Han har ingenting att hålla i handen tycker jag det känns som. De behöver få tillbaka Howard, och, eller åtminstone Monster.
Ja, Mrazek har ju åtminstone bra sån här vinststatistik, sån här Martin Brodeur-statistik. 9-3-1.
Ja, men du såg ju till exempel här när de sista matchen mot Minnesota, då släpper de tredje perioden, då såg det inte.
Nej, absolut. Han är inte redo för NHL än, Mrazek, om han någonsin kommer bli det. Så att det är klart att de skriker efter att få tillbaka Howard och Gustafsson för att de ska fortsätta konkurrera om och faktiskt leda hela Atlantic och Eastern Conference, som de ju gör den här säsongen. Det är ju imponerande. Jag
tror Jonas är på väg, Monset är på väg tillbaka och kommer nog att vara redo för spel efter All-Star på.
Och deras, nu går jag in lite på Prospect här igen, men den är i typisk Detroit-manér, så är den ju inte helt urgröpt heller, trots att de ju i princip blivit av med hela Grand Rapids här senaste åren. Jag menar, det är ju väldigt många unga prospects de har fått slussa in i NHL på kort tid. Men de har ju, en sån som Teemu Pulkkinen gjorde sitt första NHL-mål.
Precis.
Också en light up AHL den här säsongen, gjort mycket poäng där och har skickats ner nu bara för att vara med i AHL som starmatch.
De är väldigt stolta över just det där, att så många av dem som har framgång nu har kommit upp genom de egna leden.
Precis, exakt. I Grand Rapids nu så har de även Anthony Manta, som ju var otroligt, han gjorde ju sådana här Sidney Crosby-antal poäng i princip i QMJHL förra säsongen. Och Dylan Larkin, som ju var USAs bästa spelare i JVM, är också draftad av Detroit, liksom Mattias Janmark som vi har hemma i Frölunda. Så att det kommer ju komma mer killar via Grand Rapids där.
Men just nu är det inga svenskar där. Han åkte ju hem
Bäckman.
Det var kanske lite synd.
Det var synd, det tyckte jag säkert Detroit var väldigt synd. För att det var en kille de på sikt ville slussa in i backuppsättningen utan tvekan. Han gjorde det bra i Grand Rapids också. Men det var hans hemlängtan och han tyckte själv att han var värd en plats i NHL den här säsongen. Utefter vad han presterade i fjol och gjort i vinter nu i Grand Rapids. Men han hade inte tålamodet att stanna kvar.
Jag vet inte, och det är inget riktigt bra. För då ser klubben att det är tecken på mental omognad eller svaghet. Och det är de inte imponerade av.
Nej, det är inte imponerade. Jag
känner inte honom att prata med, så jag ska inte säga hur det är. Men jag vet att de
värderar det.
Tendens att uppfatta det så.
Ja. Och de ger ju ofta chansen till slut till sådana som verkligen går via Grand Rapids. Alltså Joakim Andersson till exempel har ju fått en etablerad plats i Detroit nu. Han har ju varit, det var ju länge sedan han stack från Sverige. Och har bara varit i Detroits organisation. Jag kommer ihåg...
Han kommer tillbaka. Jag tyckte att han ser av honom. Han spelar i någon match. Då såg han jävligt intressant ut, tyckte jag.
Ja. Nej. Och jag kommer också till...
Vi måste faktiskt rappa på lite.
Ja, precis. Du ska ju få lista de bästa checkerna som vi
har. Vänta, vi har bara pratat östlag faktiskt.
Nu byter vi konferensen och rappar på.
Vi kanske kan vara lite mer snabba.
Vi kanske inte behöver gå in på prospects och sådär.
Som jag gör. Du vill framförallt uttala dig om St. Louis och Vancouver.
Ja, jag smsade det eller skrev det i någon mail och sånt där, att jag ville ta upp de två lagen. Vi kan börja med Vancouver. Som ju ligger på ganska stabil slutspelsmark, eller någorlunda i alla fall. Det är ju ganska tajt där i den konferensen.
Ja, det är tajt där. Som vanligt i väst.
Precis. Jag menar, Kings och Sharks får verkligen kämpa för att hänga med. Och så har vi ju riktiga sensationslag i form av Winnipeg och Calgary som vi har snackat mycket om. Som fortsätter att liksom aldrig tappa tempot riktigt, utan är med där. Och så har vi ju enormt bra lag som har tappat tempot och inte orkar följa och som det börjar blir för många poäng upp nu i form av Dallas och Colorado och inte minst Minnesota som jag har nu som en contender. Men du skulle prata om Vancouver.
Ja, som har haft en ett lyckad roadtrip här på östkusten.
Ja, verkligen. Alltså.
slutet. Den slutade inte något bra då med förlust mot Tampa, men dessförinnan så har det varit... Jag såg dem ju mot Philadelphia, det var väl kanske ingen riktig värdemätare, men... Ja,
nej, precis. Okay. Exakt, och det som är överlag imponerande, det var ju, jag menar, de vann ju tre raka bortamatcher där på östkusten i en lång roadtrip. De är ju NHLs bästa bortalag faktiskt.
Ja.
15 segrar på bortaplan. Det är de och Nashville.
Ja.
Inget vidare hemmalag, men tillräckligt bra för att ligga med i toppen av NHL. Och så måste man ge cred till en spelare som vi var lite osäkra på inför säsongen. I alla fall jag. Ryan Miller.
Målvakt. Ja, han var bra nu på slutet, ja.
Riktigt bra. Höll ju nollan i två matcher i rad. Och höll nollan länge mot Florida också, när Panthers. Han slog ju personligt rekord. Jag tror det var uppe i nästan 200 minuter. Ja, över 200 minuter faktiskt. Som han höll nollan i den här östkustturnén. Riktigt bra. Har ett rekord på 23-9. Nu blir jag sån här siffernörd igen.
Grymt powerplay har de.
Ja, anfört. Där får man verkligen säga att Radim Verbata och att Edler är i form igen.
Ja, att tvillingarna trivs väldigt bra ihop med Verbata.
Precis. För de har haft lite problem där med att ha en klockrent komplement till Serina de senaste åren. I och med att en sån som Alex Burrows inte är lika bra längre, till exempel. Har tappat lite. Han är väldigt bra med debatten, det måste man bara säga. Riktigt bra på att hålla klubban i sen och verkligen söka sig upp i lägen där han kan få en passning.
Smart hockeyspel.
Ja, verkligen. Han kan mycket väl vara med på din lista, tror jag, över bästa checken här.
Kan han kanske.
Kan han kanske vara, ja. Men ska jag vara på något sätt lite negativ mot detta Vancouver ändå? Så jag kan inte påstå att jag har sett överdrivet mycket av Vancouver, men de är inte så där. Det är ju inget lag som det slår gnistor om ändå. Det är visst, det är powerplay när Sedina rullar runt och när de har sin cycle där som är i princip omöjlig att försvara sig mot ibland. Men annars är de visst, alltså de känns lite tunna. De gör väldigt få mål. Till exempel Minnesota, som har väldigt jobbigt, de har gjort klart fler mål än Vancouver.
Ja, men det har du rätt i. Det är lite konstigt, för det har alltid varit ett sånt offensivt lag som har gjort mycket mål.
Precis. Och vi trodde nu att när Willie Desjardins, som ju är känd som en offensiv coach, kom in där och skulle ta över efter den mer hårt jobbande, defensivt präglade John Tortorella, att nu skulle Vancouver bli ett offensivt fredigt lag igen. Men de har snarare tajtat ihop defensiven och blivit ett kompakt, stabilt lag istället. Åt båda håll. Ja. Och de vinner matcherna med liksom 3-2 och 3-1 istället för att det blir 5-3 och 6-2 ungefär. Och det har ju räckt hittills. Men det är, man blir ju inte så jätteimponerad av utöver första kedjan med Sedinarna, när det är liksom såna här killar som Jannik Hansen till exempel, Sean Mathias. Jag menar, igår mot Tampa Bay så var Brad Richardson andra center. Burrow, som ju känns lite på dekis. Corvett är ju spännande, som de har fått in där. Och Derek Dorsett, som ju är en viktig energispelare. Det vet ju du som har sett honom så mycket i Rangers.
Ja, men och jag kan ju säga så mycket att när jag har pratat med Daniel och Henrik, så är det de tycker är bäst att de rullar nu mer på fyra kedjor. Och de, precis som Zetterberg, avlastas mycket mer. Mm. För några år sedan så hängde så oerhört mycket på dem i offensiven.
Ja. Ja, precis.
Nu har de flera kedjor. De tappar ju Kessler där. Och Bonino har väl varit både upp och ner, har han inte?
Ja, han är inte lika stabil som Ryan Kessler. Det är ju inte en lika bra spelare. Men han har väl varit... Jag tror att de har fått ut det de hoppades av Bonino ändå. Han har gjort en 25 poäng någonting. Och är ju en ganska defensivt stabil och pålitlig spel också. Sen har de ju klart... Deras backsida är ju egentligen ganska bra. De tradade ju bort Jason Garrison till mitt Tampa Bay i somras. Fick in Lucas Bisa i den där som någon slags... Det hände inte så mycket på deras backsida egentligen. Men den är ju ganska bra med Denham Hughes. Edler som är tillbaka i form och Kevin Bieksa.
Ja, tänk att Edler från och med nästa säsong får 6 miljoner.
Ja, du ser.
Ja,
visst. Det snackas om att han har liksom gjort en lite bättre säsong i år. Det har han gjort definitivt. Men han är också fortfarande en bit kvar till det där vi såg för några år sedan, när han kändes väldigt lovande.
och skrev det där kontraktet också. För att igår till exempel mot Tampa, då drog han ju på sig 3 utvisningar. Ganska onödiga sådana. Han inte riktigt hängde med. Men nej, det vet jag inte riktigt om han är värd. Men de har andra bra backar. Chris Tanev är ju en väldigt underskattad back också. Tycker jag.
Edle har ju väldigt potential. Jag hoppas att, ja, att det lyfter. Ja. Du är St. Louis då?
Ja.
Väldigt imponerande just nu.
Väldigt, väldigt imponerande just nu. Ja, de har efter 9 så har de tagit poäng i 8 av 9 matcher.
Ja, och vår vän Alex Sten har gjort 18 poäng på 10 matcher.
18 poäng på 10 matcher.
Han har gjort dem 10 matcher idag.
Ja, du ser.
Den där kedjan som han bildar med sin gamla kedja med Backis och Oshie.
Ja, det känns som att...
Ligans hetaste.
Precis, det känns som att de har spelat ihop till och från i liksom 5 år nu eller något sånt där.
Succén bygger på att de känner varandra så bra. Det blir ju så. Ju mer man spelar ihop, desto mer kemi får man. Och de kan läsa varandra utan till.
Ja. Jag var imponerad. Så visst, han har gjort poäng i 10 raka matcher. 18 poäng. Det är ju riktigt bra. Jag räknade ut att han har gjort 25 poäng på de senaste 19 matcherna. Men han började i säsongen lite svagt. När vi...
Ja, han har tvärt emot förra året. Då var det en rivstart och sen mattades han av under andra halvan. Nu ser det ut som det blir tvärtom och det kanske är bättre.
Ja, det låter som bättre för St. Louis, för det är vad de behöver. De behöver accelerera snarare än tvärtom som de har gjort så många gånger. Men det som känns bra med St. Louis nu, det är att visst, de har varit breda på forwardsidan förut året också när de hade en sån som Vladimir Sobotka i laget till exempel i tredje kedjan och sånt där. Men nu har de ju, ja, om inte mot förmodan Backes, Oshie och Sten är heta, då har de ju Tarasenko, Lehtere och Schwartz.
Ja, precis.
Och då har de inte ens nämnt deras tilltänkte första center Paul Stastny.
Nej, du ser vilket lag.
Det är ju ett fantastiskt bredd de har nu, St. Louis.
Ja, och en backuppsättning som heter Duga också.
Ja, det kanske är den bästa backuppsättningen i konkurrens med kanske Chicago. Eller,
ja, precis. De har Pietrangelo och Bowmeister då, har ju länge sett som makare som är alla. Men i år är det ju han Chattenkirk som har varit...
Bästa namnet.
Ja. Och han har ju i och för sig haft hög status också. Han var ju uttagen i USAs OS-lag och så.
Ja.
Men han ser för jävla bra ut.
Ja, precis. Och All-Star-uttagen också.
Ja.
Nej, det är precis. Och så Carl Gunnarsson har ju slottat in perfekt där i deras backuppsättning. Han ersätter ju Roman Polak i en rak trade där.
Ja.
Är ju perfekt.
Kul för honom att få komma till ett bra lag utan så mycket drama.
Nej, precis. St. Louis som är en hyfsad marknad också. Ändå, får vi säga.
Det är en riktig sportstad, St. Louis. De älskar sina lag. Men de har ju längtat och törsta väldigt länge efter en stor framgång för Blues.
Precis, de har aldrig vunnit Stanley Cup. Det har varit historiskt sett så har ju de nästan större choker-stämpel än vad San Jose har.
Ja, det är på något vis, det har vi pratat om förut, att det är på något vis att det är samma sak där. Det finns ett DNA i klubben.
Exakt. Och senaste åren så till deras någon slags försvar, eller om det nu är något försvar, så har de ju haft otur att stöta på blytungt motstånd direkt i slutspelet. Chicago fjol, och de har fått möta Kings 2 gånger om till exempel.
Men ska man ta sig igenom västra konferensen i slutspelet, då måste man ju slå dem.
Det måste man bara slå bra lag, det är ju bara så.
Ja.
Så det är inget att gnälla på egentligen. Nej. Nej, men och det gjorde vi förut också. Vi sa att St. Louis skulle vara bra. Då avslutade för sig säsongen med så här, 6 raka förluster inför slutspelet. Kom in med en usel trend och åkte ut. Men nu måste vi återigen säga bara att det känns ju bra nu för St. Louis. Alltså, ska det här vara året när de till och med går hela vägen?
Ja, vi får se. Jag säger, det är slutspel. Alltså. Det har inte hjälpt att de har haft 2-0 på Los Angeles och så.
Nej, 2-0 på Chicago också.
2-0 på Chicago också. Och då var de knäckta i Chicago. Man hade fått stryk i sudden i game 2. Men de kom tillbaks.
Just det. Ja. En annan situation i St. Louis som vi kanske ska beröra, det är ju det som händer kring, eller det som inte händer kanske vi ska säga, kring Martin Brodeur.
Ja.
Det var ju lite sensationellt att han skrev på här för St. Louis för några månader sedan. Och lämna Devils till slut då.
Nu står han på någon slags, nu är han i någon slags limbo här.
Ja, precis. För nu har han ju noterat själv här att han är ju tredje val i St. Louis. Mm. Och det tycker jag är helt rätt, för att Brian Elliott har ju inte spelat sig bort på något sätt, utan han är ju stabil i St. Louis. Han är inte 5 plus, men han är ändå tillräckligt bra liksom. Jag vet inte om det kommer räcka för Stanley Cup, Brian Elliott. Det har de ju känt
själv. Kommer han hålla i slutspel?
Exakt, och det är väl därför som St. Louis har hattat med att dels ta in Brodeur nu, och men förra året när de chansade med Ryan Miller för ett dyrt pris. Men sen en sån som Jake Allen också.
Man får inte hålla på och fucka för mycket med målvakters självförtroende och mentala del heller. Och det har de ju gjort lite, tycker jag, med de här. Exakt. De har tagit in Miller och nu Brodeur.
Ja, alltså både Elliot och Allen har ju verkligen liksom beprövat, så de har inte fått så mycket klappa på axeln och förtroende liksom känsla egentligen, för att det har varit mycket, som du säger, med Miller och Brodeur och sen Allen som har skickats upp och ner till AHL trots att han har presterat ganska bra i NHL. Och Elliot som en av dem skriver nytt kontrakt för att andra dem ser att de tränar till någon annan målakt och kommer Brodeur helt plötsligt till exempel. Så att ja, det målvaktssidan är det man är lite orolig för. Det enda man är orolig för spelarmässigt i det laget. Väl.
Ja, precis. Ja,
vi får se vad som händer med Brodeur. Han har ju av St. Louis så erbjuds han ju inte mer än att vara tredje målvakt, och då får Brodeur, som har fått dispens att lämna laget över All-Star vecka nu också, fundera på vad han, om han tycker det är okej att sitta på läktaren mestadels och vara någon slags stand-in. Eller om han då vill få en management-roll som han har blivit erbjuden enligt Darren Drager också.
Ja, det finns ju prat om att det slutar med att han får ett endagars kontrakt med Devils och får pensionera sig som Devil. Det kanske vore det värdigaste i det här.
Det är väl kanske det vi hoppas på. Oj, vi har snackat över en timme nu alltså.
Ja, jag ser det, men det är inte jag.
Nej, det är ju verkligen inte.
Jag försöker ju hålla i dig, men det finns ju lyssnare som blir arga när jag stoppar dig. De vill att vi ska prata i flera timmar.
Ja, vi får gå vidare. Det
finns chefer också som tycker att vi får hålla igen lite.
Ja, det finns det. Ja, vi får vänta med att prata lite. Jag hade skrivit upp lite trade transactions. Det är väldigt mycket spekulativt än så länge, men vi kommer komma in på det ju närmare trade deadline vi kommer, så det kommer bli massa med sånt snack längre fram.
Ja. Så vi får en lista då som jag ska driva igenom lite snabbt. Förra veckan så hade vi de bästa finländarna i ligan. Mm. Och då kommer vi in på de bästa tjeckerna.
Precis, för att nu ska jag inte säga ner för mycket här igen. Men förra veckan var det ju så att Sällanen fick sin tröja hissad. Det var det vi började tänka på, att kanske ranka de bästa finländarna. Då, även då fick ju Dominik Hasek sin tröja hissad. Ja. Då tyckte vi att då ska väl tjeckerna rankas den här veckan då.
Ja, men jag tycker vi kan återkomma med ryssar nästa gång. För ja. Ingen ryss har fått någon tröja hissad på slutet. Men det går att diskutera ändå, tycker jag. För det är bara för att det är kul med listor.
Ja, det tycker jag också. Så, kör din lista jättesnart. Jag vill bara säga en sak. Den här är lite... Förlåt nu.
Fan.
Förlåt, det tar tid. Det blir en lång podd här. Förlåt. Men jag vill bara säga, för jag tyckte det var lite sensationellt när jag läste i Buffalo News vad Mike Harrington skrev där, för att han tappade fullständigt. Alltså, han var Niklas Wiberg-klass alltså, i rosseri. Här. För att, nu har ju Buffalo, det vet vi alla, de har ju fallit ihop fullständigt här. 10 raka förluster är vad de har. Det är nästan sämre än någonsin där nu.
Ja.
Då skrev Mike Harrington så här, apropå Haseks tröjceremoni, bland annat. Han skrev så här, jag har till och med lagt lite tid på att översätta det här, så att jag ska slippa köra min knaggliga engelska. För den vet ju alla att den är usel.
Men, kan vi inte ta det efteråt?
Ja, men jag tar det nu. Så får du fritt fram här sen.
Nej, det kommer gå så fort.
Ja, men jag säger snabbt. Så här skriver Mike Harrington på Buffalo News. Tim Murray har byggt det perfekta laget för att kasta pengar i sjön. Allt detta naturligtvis för att snå åt sig Connor McDavid. Det är vad ägaren Terry Pegula vill, och det är planen som Murray försöker verkställa. Det finns inget fel med att vilja få in en franchise-spelare, men det finns mängder av fel med att vanära varumärket på vägen dit. Det är uppenbart att Sabres inte bryr sig överhuvudtaget. Deras varumärke är ändå redan nedskjutet. Jag kan inte ens genomföra en tröjhissningsceremoni för sin kanske mest legendariska spelare någonsin utan att resten av hockeyvärlden jämlar sig och skrattar åt dem. Jag hoppas att klubbledningen tittade på Rob Blakes ceremoni i lördags och lärde sig något. Även om Dominik Hasek kanske ville hålla saker kort, så hade det åtminstone kunnat göras på ett bra sätt. Skriv han.
Var det så dåligt? Jag såg inte den ceremonin.
Nej, jag såg inte den heller. Jag såg bara på YouTube att den var 14 minuter lång eller något sånt där. Den stökades undan väldigt snabbt inför den matchen. Det var ju absolut inga familjer eller ute på isen eller sånt där. Utan det var bara en röd matta utrullad där Hasek fick hålla ett tal i princip. Och det var lite legendarer som var ute på isen. Och överräckte och seglade upp på bärnen där och han höll ett tal och det var lite känslosamt. Och sådär. Men om man jämför med Rob Blake och Teemu Selänne's ceremoni var det ju över en och en halv timme och sånt där. Och Rob Blake var ju också 40-45 minuter någonting.
Ja, jag kan ju tycka att det blir lite långt ibland.
Ja, jag kan också hålla med om att Selänne kanske var lite overkill faktiskt. Det var ju dock, ska vi säga, det var ju väldigt häftigt med att Mattias Nordström blev så enormt hyllad av Rob Blake faktiskt. Ja. Han blev ju uppbjuden att stå bredvid honom och se när bannen hissades upp. Det var ju verkligen en hedersbetygelse från Blake till sin före detta backpartner. Jo, men nu kör vi bästa checkerna.
Vad får du?
Ja. Nu kör vi bästa checkerna enligt Per Bjurman.
Ja, just nu, och det är inte bara efter hur det har gått den här säsongen. Det är lite potential, det är lite historia. Inte fan vet jag. Det är min lista av tjeckiska favoriter.
Ja, bra.
Och på tionde plats är Thomas Hertl i San Jose. Han har inte riktigt varit så bra som man trodde att han skulle vara när man såg honom förra säsongen, eller hur?
Nej, för då var han Calder Trophy-kandidat innan skadan och var ju det nya tjeckiska fenomenet.
Ja, men han är ju en sevärd, intressant spelare.
Precis, exakt. Och han har gjort det okej, alltså det är inte katastrofsäsong hittills, utan han är ju, det är väl godkänt sådär. Men det finns ju mer att kräma ur honom.
Ja, jag tänker överhuvudtaget, det är väldigt lite konstigt här med att när man går igenom tjeckiska spelare, det är forwards det handlar om. De har väldigt, verkligen inte mycket backar som är någonting att hänga i.
Nej, verkligen inte. Nej, jag kommer ihåg i förra veckan så gjorde jag jättesnabb tio-lista själv av tjecker bara för att jag inte har så mycket mer att göra. Jag har för mycket fritid. Men och det hade inte med någon. Det är förmodligen inte en enda back med på din lista skulle jag tro.
Nej. Men det är en målvakt och han kommer här på nionde plats. Och det är ju, jag vet inte, jag har aldrig förstått hur man uttalar hans efternamn riktigt. Men det är Ondrej
Pavlets.
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 Mm. Pavlets. Jag säger alltid Pavletschek, men det gör man inte.
Nej, det är fel.
Jag blir rättad i uttag av Jonathan Eklund.
Ja, det är en bedrift.
I Winnipeg. Han har ju varit tidvis enormt bra, men andra gånger inte så bra. Men helt okej säsong, eller hur?
Ja, alltså, precis. Tidigare så har han ju alltid sett som NHLs sämsta första målvakt i princip. Men den här säsongen så, även om Michael Hutchinson nästan har konkurrerat ut honom, så har han bra statistik och varit bra, definitivt en bidragande orsak till att Winnipeg är på slutspelsmark.
Ja, och nu är det Mike Smith som är
sämst. Jag är överlägset sämst. Exakt. Ja, så är det.
Sen har vi Patrick Elias i New Jersey. En veteran som jag tycker gör det helt okej. Ska spela, vara med i All-Star och är ju han är en Mr. Devils nu.
Ja, det är verkligen. Jag tycker det är lite konstigt att han spelar All-Star. Så bra är han inte längre, men jag vet inte om Jagger tackar nej eller
Ja, det är nästan så Elias som var lite vassare i år. Mm. Men Jagger har säkert tackat nej. Han orkar inte med det.
Nej.
Ja. Sen har jag Plekanec i Montreal.
Ja.
Uttalar jag det rätt?
Ja, Plekanec, det ser man faktiskt.
Ja, Thomas.
Precis.
Ja.
Ja, stabil center.
Ja, ett av många av deras offensiva vapen. Exakt. Som har varit helt okej den här säsongen.
Spelar väldigt länge nu i Montreal.
Ja. Har gjort. På sjätte plats är Jiri Hudler, som jag vet du kanske tycker borde vara högre för att han gör en väldigt bra säsong nu. Men det är något som inte stämmer i hans... sen åren i Detroit så tycker jag det är något som saknas i hans karaktär.
Alltså jag håller med där. Jag
är inte heller det blir riktigt stora matcher.
Skulle jag ha gjort en lista också, som så här, då håller jag med om att jag ska inte ha Jiri Hudler topp 5 heller för att... Nej, han är, det känns som, ja, jag håller med om din motivering där. Han fick ju sensationellt nog inte komma med i deras OS-trupp en gång förra.
Nej, men han har ju väldigt mycket poäng i år. En av orsakerna är att Calgary har överraskat så mycket. Men jag tror att han kommer inte vara viktig när det verkligen betyder något.
Nej.
På femte platsen, då har vi den redan nämnde Radim Vrbata. som en succé i Vancouver med tvillingarna. Det är inte mycket att snacka om.
Exakt, och som faktiskt gjorde väldigt mycket mål i Arizona på sin tid där också. Det är ju, då hade han ju inga Sedina att spela med direkt.
Nej, han är en begåvad hockeyspelare. Smart, som du sa. Mm.
Och där, jag ska säga, det var ju, han hade ju en fiasko när han var borta från NHL när han inte lyckades alls i Tampa Bay till exempel, och det så, och man trodde Verbata är borta, men till hans försvar då, så hade hans fru en enormt svår förlossning precis då. Han fick åka hem till Tjeckien av personlig anledning, inte av att han var för dålig, utan det var, han hade en svår tid i sitt liv just då. Ja. Nu är det inga konstigheter längre.
Ja. Fjärde plats, och det är mycket på gamla meriter, men också för att det är som stor favorit. Det är Divan då, som Ekeliv kallar honom, Jaromir Jagr i New Jersey.
Ja.
vad kan man säga? En legend som han måste nämnas på den här listan. Det skulle vara som att förbigå, jag vet inte vem, på en svensk lista.
Nej, precis. Ja. Nej, han är en av NHLs största legendarer någonsin, tycker jag.
Ja.
Nummer 68.
Nummer 3, en till Ondrej. Din Ondrej.
Där kom han.
I Tampa. Han har ju varit en stor succé där med den kedjan. Han och radarpartnern Tally Johnson och så Kucherov.
Precis. Riktig succéskedja. Jag tycker så är det, riktig homer som jag är, så här, som du inte alls skulle hålla med om, men skulle jag nominera Andrei Palat till något pris, till en award, då skulle jag nominera han i Selke. Alltså.
Ja.
För att det är en otroligt skicklig tvåvägsspelare. Han är nog kanske NHLs bästa spelare. Nu ser jag väldigt mycket tampa bara för det, men på att sno pucken bakifrån motståndaren så här, med klubban. Han är extremt skicklig med klubban för att ta, dels hålla pucken och skydda pucken själv, men framförallt att ta pucken från andra spelare. Väldigt skicklig tvåvägsspelare som kompletterar Johnson och Kutcher på ett bra sätt.
Fint.
Ja.
Andra plats, en som har varit ett problem att han inte har varit så bra i år för sitt lag, men som jag tycker har som potential och är som stjärna som man kan inte förbegå honom. Och det är David Krejci i Boston.
Ja, absolut. Han har väl vunnit, i alla fall varit i toppen av mer än en gång slutspelets poängliga, Stanley Cup-poängligan.
Precis.
Det brukar han vara väldigt bra.
Ja, han var, när Boston vann var han fantastisk till exempel.
Ja.
Och även när han spelade mot Chicago. Framförallt kanske den serien.
Då vann han till och med poängligan.
Ja. Och ett av ganska givet då är Jakub Voracek i Philadelphia som leder poängligan och är anledningen till att att Philadelphia inte är Buffalo är deras...
Nej, precis. Ja, det är ett one-two-punch alltså.
Det kan vi snacka one-two-punch.
Exakt.
Fantastiskt. Som har liksom långsamt känns det som stigit och blivit så här bra.
Ja, verkligen alltså. En kille som ju draftades av Columbus.
Ja.
Och åkte med, vad var det, Jeff Carter-traden till Columbus, så att, eller till Philadelphia. Så det var ju en bra trade. En av få bra trader som vår vän Paul Holmgren har gjort. Jo. Ja. Nej, men det är en bra kille.
Det var inte fel när han fick Kim och Timonen heller, om man tänker på vad Foppa var på väg åt för håll.
Ja, exakt. Nej, det ska vi se. Det ska vi se.
Ja, det var min tjeckiska lista. Då ska vi kanske påpeka fall någon sitter under, men den och den. Det finns ju slovaker också. Chara, Hossa, etc. De är slovaker.
De är slovaker, ja. Det är ingen snack.
Det kanske finns några gamla lyssnare som tror att Tjeckoslovakien fortfarande finns och tycker att de borde räknas på samma, i samma giv, men icke!
Nej, det har de inte att göra.
Nej, det är jag nu när vi ändå är på gång, så vad fan, ta dina trader också.
Tycker du det?
Ja.
Spännande
trader så vill jag höra.
Ja, alltså det är väldigt på spekulationsnivå hittills ändå tycker jag. Jag tror att det kommer bli mer och mer liksom substans, eller tvärtom kanske ju närmare trader när vi kommer, men LeBrun har ju varit och även Drager, hela insidergänget på TSN, om att det stora laget att hålla utkik för närmaste månaden är ju Arizona, att det kommer vara en lite av en full blowout där liksom. De kommer skeppa liksom sina rätt många unrestricted free agents, inte minst Antoine Vermette.
Jandal
är ju inte, han har ju ett år till efter detta, men ja. Det är väldigt mycket snack om att Jandal, nu är det faktiskt dags där för Jandal att bli traden. Ja. Jag har för mig att jag har läst att han kallas för the most traded player that never been traded. det är alltid rykten om Keith Jandal.
Ja.
Och de har ju Stubinik Michalek, en helt okej, eller Michalek, vad var det, Michalek, eller vad säger man på... till exempel
Mikael.
Ja, vi skiter. Ni vet vad vi menar i alla fall. Och Martin Erat, det är inte många kanske som vill ha, men gjort några mål där i Arizona.
Så att, men den som kommer att behålla är ju tyvärr då Oliver Ekman. Jag skulle gärna se honom i ett bättre lag, men det är väl en av dem de kommer att tänka sig som
typ. Det är ju deras nummer ett, alltså, ja, att hålla fast i.
Ja.
Så att han kommer ju inte försvinna. Men ja, sen som jag sa där när vi snackade Toronto lite grann, att TSN hade en headline och att de hade lite med i sin där också Keith McKenzie om att det kommer vara significant changes i Toronto att vänta inför deadline. Vi pratar om Phil Kessel till exempel, men vi pratar kanske framförallt om deras UFA som de kommer vara sellers vid deadline. Det är ju en sån som jag hyllade för någon månad sedan, Mike Santarelli, han kan ju plötsligt bli tradad därifrån. Det har varit snack om att till exempel New York Rangers är intresserade av honom.
Av?
Mike Santarelli.
Okej. Okay.
För att få in en skicklig tekande center i bottom six där kanske.
I Norge spekulerar de ju att Zuccarello kan bli tradad.
Ja, jag läste, jag har till och med sett på VG att det har varit rubriken kring det, som att han har utgående kontrakt.
Ja, och det är ju sant. Och det kommer att bli svårt för Seider att få in honom under lönetaket. För de ska ju ha... Nu skrev de nytt kontrakt med Mark Stahl.
Precis.
Ordentligt. Ja. Tilltaget. Men de ska också ha in Derek Stepan.
Ja.
Och Hagelin. Och sen är det frågan om vad som händer med Saint Louis. Och
ja,
unga killar som Fast och JT Miller. Så det ser lite jobbigt ut för Zook.
Exakt, och verkligen, och som du säger, redan nu så ligger de ganska nära lönetaket, så det är inte säkert, de kanske får skeppa någon, ja, kanske flera spelare som de egentligen vill behålla.
Men jag tror inte att de kommer att trada.
Nej, inte nu inför slutspelet. Utan det är...
Nej, deras mål är ju fortfarande i högsta grad att ta sig tillbaka till Stanley Cup-final, och han är med i deras första kedjan med Rick Nash och Brassard, och de har varit väldigt framgångsrika, och det tror jag verkligen inte de vill fucka med medan säsongen pågår.
Nej, nej, precis. Utan snarare här så har vi från McKenzie sagt att de är lite ute efter att förstärka snarare.
Ja, men till sommaren så kan det bli svårt för Matt. Nu pratade jag med honom om det, men han var lite irriterad och sa att han inte tänker på det där, utan det får vi se hur det blir.
Nej, nej. Han får ju göra en rejäl hometown discount, kanske.
Ja, men det pratas mycket om Tampa i hans fall.
Ja, det har jag inte sett faktiskt. Okay.
Det får ju inte kring, men för att det är Rangers South.
Ja, det är Rangers, det menar jag.
Callahan och Strolle.
Ja, precis. Och Callahan har ju varit, det var ju i princip han som hjälpte till att värva både Boyle och Strålman. Han var ju en starkt bidrande orsak till att de kom.
Men Mats skulle väl passa bra?
Ja, absolut. Vi gillar ju små kortväxta spelare. Som Kutcherov och Johnson och Drouin och så vidare. Så det passar perfekt.
Istället för ni kan ta bort, i Tampa har ni, de flesta är på kontrakt då.
Ja, alltså vi har ganska bra ställt kommande åren, men sen så när...
Vi?
Ja, förlåt.
När Tampa... Brandon Morrow försvinner väl?
Ja, Brandon Morrow försvinner, precis. Lite som det här, men vi kommer få problem om typ 3-4 år, för då ska, du vet, då ska Palat, Kutcherov, Johnson och alla de här killarna ha väsentliga löneökningar. Då är det inte tal om någon bridge-kontrakt längre, utan och du vet, Stamkos har bara ett år till efter det här.
Ja.
Det är också väldigt jobbigt. Så att,
han vill ju ha Jonathan Taves Patrick Kane-kontrakt.
Det kommer han vilja. Han kommer få, jag tror det är lätt att han kommer få 13 miljoner, 14 miljoner faktiskt. Det låter ju helt enormt, men det kommer bli så för Stamkos.
Om inte annat är så i Toronto.
Ja, exakt. De kommer ju exakt. De kommer erbjuda maxlön utan problem. Det kommer de göra. Men... Nej, och så har vi lite problem med Matt Carl som sitter på ett alldeles för högt kontrakt och som inte kommer gå att trada bort så lätt. Eller? Ja.
Nej. Nej, varför har han så mycket pengar för?
Nej, det är den klassiska backmarknaden, vet du. De blir ju överbetalda de senaste åren. Ska man vinna backhuggsexer, då får man ju vara beredd att betala alldeles för mycket. Så är det bara. Fråga Washington Capitals.
Ja. Men i alla fall så kostar inte Mattias Öhlund så mycket längre.
Nej, han sitter där på sin LTIR. Och har det bra. Han får ju inte lägga av, men han har, om ett år tror jag han får lägga av. För då har hans kontrakt gått ut i slutet.
Ja, du, nu är vi snart uppe en och en halv timme. Nu tror jag vi får...
Ja, nu måste vi lägga det.
Du får ta din 48 då. Var det Breer, sa du det?
Ja, det är Breer. Men faktiskt, en av dina som jag har nämnt hittills i podden har faktiskt nummer 48 som jag tror du rankar högre än Danny Breer. Thomas Hertel.
Ja, fast han har inte riktigt... made his bones yet. Nej. Det har ju Breer. Han har ju kanske det är bättre nu för tiden, men genom åren har han ju varit bättre och förtjänar viss respekt, tycker jag.
Ja, det tycker jag absolut. Vi pissar lite, förlåt, uttrycket. Vi var lite taskiga mot Breer kanske, men han är en fullvärdig mästare av numret 48 genom tiderna. Jag menar, han var ju ändå en, gjorde ju sig känd för tidigare i sin karriär för att vara en väldigt skicklig slutspelspelare. Jag tror att han fram till i alla fall förra säsongen snittade över en poäng per match i Stanley Cup, och då har han ändå spelat en så här 70-80 matcher tror jag i Stanley Cup i sin karriär. Det går inte av för Hacke. Och då får jag också säga som avslutningsvis kanske att vi får tacka Ray Whitney för en fin karriär.
Ja, precis.
The Wizard.
Han har precis meddelat att han inte ska...
Ja, precis. Precis när vi spelade in där så meddelade han att han lägger av, 42 år gammal tror jag nu.
Ja.
Gjorde det bra så länge han lirade, men jag fick ingen ny kontrakt den här säsongen. Nu har han bestämt sig för att sluta.
Och det ska vi också göra nu.
Ja, bra.
För den här veckan.
Exakt. Vi hörs...
Jag säger igen. Hey Sugar. Ja. Hey Wildside. Vi hörs nästa vecka.
Precis. Och då har du haft en trevlig förhoppningsvis helg i All-Star i Columbus bakom mig.
Mm, vi får se. Om jag inte lyckas dra mig ut.
Ja, Göran Zetterberg.
Ja, jag känner att jag har ont i handlederna som Zäta brukar göra när det blir dags. Han kommer i formtopp nu när det är klart att han inte
ja, du ser det.
Kan bli uttagen. Då direkt typiskt Zäta.
Ja, precis. Exakt. Ja, du får ringa vår administrativa chef Mattias Karlsson och säga att du har en upper body.
Ja,
day to day. Så att, yes. Det går inte. Ja, men vi hörs allihopa nästa vecka och ni får ha det så gott i dess.
Hej, hej.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg
och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.